Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Den 22 november, då var jag iväg på någonting som heter Trygghetsfestivalen 2025. Och den var i Tyresö, nere på Kvarnhjulet i Nyforssalen. Och där var det flera föredrag som handlade om alla möjliga ämnen, men framförallt om kriminalitet och vad som händer i Sverige och hur man ökar tryggheten helt enkelt. Och den var arrangerad av en person som heter Rashid El-Monasifi, som har en förening som heter Multiculti Family. Och han bjöd in ett antal föredragshållare och vi var där och gjorde ett reportage. Jag spelade in, en annan programmakare, Pierre Näsman, han fotograferade och filmade. Och en annan programmakare, Alexander Nielsen, höll ett eget föredrag. Men det var ju flera timmar, så att vi gjorde ett reportage där man fick höra lite grann. Det kanske ni redan har hört tidigare här på radion, vi har länkat i det här programmet till det. Men några av de här seminarierna eller föredragen spelar vi in från början till slut. Och nu ska ni få höra ett. Och det är med en kille som heter Jonathan Eliasson. Han är institutionschef för ett SIS-hem, alltså Statens institutionsstyrelse. Och han föreläste om samhällsutvecklingen med gängbrottslighet. Och honom fick jag några ord med innan han startade. Ja, här är en person som kommer föreläsa under dagen. Vem har jag här?
Jonathan Eliasson heter jag. Är psykolog i grunden och jobbar som institutionschef på det statliga ungdomshemmet Klarälvsgården i Värmland.
Ja, och du har blivit intervjuad av Rashid förut på Tyresradion.
Det stämmer bra, jag har varit med i intervju och podd med honom.
Ja, jag vet. Och ditt föredrag tänker vi sända här på Tyresradion. Så att jag hoppas att du lyckas bra med tekniken.
Det hoppas jag också. Jag brukar vara hyfsat tekniskt kompetent i alla fall, så det ska nog lösa sig.
Nästa gäst blir Jonathan Eliasson som kommer direkt från SIS.
Kul att få vara här. Jag har varit och träffat Rashid tidigare, så kul att få med på festivalen första gången. Hoppas det blir fler gånger att få med på. Jag kommer från Stat- och institutionsstyrelse, vilket är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård. Så jag kommer berätta lite om den. Jag kommer berätta om samhällsprognosen vi alla läst och hört och sett. Den kriminalitet som breder ut i Sverige. Så jag ska prata lite om vad som händer och vad jag ser. Jag ska prata om den institution som jag leder. Jag kommer prata lite om säkerhet på SIS och kommer prata om vad vi gör när vi får de här gängkriminella hos oss för att reducera risken att de begår nya brott. Men Jonathan Eliasson heter jag, 37 år och är psykolog i grunden. Så när jag pluggade i Örebro så jobbar jag också inom rättspsykiatrin. Och sen dess har jag jobbat på SIS. Jag började när jag skrev min masteruppsats. Alla andra i klassen skrev om barn och utveckling och jag skrev om psykopater. Så det här forensiska har alltid varit väldigt intressant för mig. Sen så fick jag fråga, det var en chef, en biträdande institutionschef som var mammaledig. Så fick jag fråga min institutionschef, har du lust att bli biträdande institutionschef under en period? Så jag tänkte att det kan vara spännande. Hade egentligen ingen plan att bli chef. Men nu är jag chef och har varit det sedan 2018. Alla människor hos oss som inte jobbar med de gängkriminella där klientnära är stödfunktion. Så mitt uppdrag som chef är att se till att de har bästa förutsättningarna för att bedriva sitt jobb. Så att när ungdomar kommer ut igen så har de bättre förutsättningar att återanpassa sig till samhället. Jag brukar berätta också lite grann om en situation som påverkar mig ganska mycket i livet och som fick mig intresserad av det forensiska. Och det var den här situationen. Jag uppväxte i Munkfors, fick en liten bruksort i Värmland, åkte buss till gymnasiet. Bussen brukar stanna utanför Klarälvsgården. På kliv det några ungdomar och då visste man liksom här är det buset, nu kommer de på. Jag visste ju självklart inte vad de hade gjort. En av killarna åkte buss med mig varje dag, gick av på sin skola varje dag och åkte vidare förutom en dag. Han gick inte av i sin skola utan gick av det jag gick av, började titta sig omkring och sen bara springa. Så tänkte jag, det där var ju märkligt, men varför gjorde jag det? Sen tog det några timmar och så gick det ett rikslarm i Sverige. Att lustmördaren hade rymt. Och då den här killen som åkt buss med under några månaders tid var en person som hade slagit ihjäl en annan människa med en hammare, skurit ur ögonen, lagt dem i en tändsticksask och tagit med dem till skolan för att visa upp det. Mer bestialiskt än så går det inte att bli. Och det här blir för mig så här, hur fungerar en sån här person? Det här vill jag förstå mer av. Och det gjorde nog att det föddes det starka intresset att förstå det som inte går att förstå. Så jag har jobbat med samhällets absolut farligaste individer, både inom rättspsykiatrin och sist, så jag har träffat. Det finns någon forskning som säger att i ditt liv så kommer du möta på ungefär 22 mördare. Man går förbi någon på stan, man åker buss med någon och så vidare och så vidare. Det är ju mindre än vad jag träffar på ett vanligt yrkesår. Så jag har träffat väldigt många av den här målgruppen. Hittills har jag inte träffat någon som, när jag försöker ta deras perspektiv, så finns det alltid någon form av rimlig logik i det. För när man läser om det i media så blir det väldigt så här, oj, det här kan jag absolut inte förstå. Men när man pratar med dem, så även de här vansinnesdåden där man har ihjäl helt oskyldig i en psykos, så kan jag, när jag försöker ta deras perspektiv, ändå förstå någon form av logik i det. Och då kan man som psykolog också börja jobba med dem. Sist i alla fall, vi har 22 särskilda ungdomshem. Vi har 790 platser för LVU, så för lagen om vård av unga. Det innebär helt enkelt att socialtjänsten gör en ansökan till förvaltningsrätt. Och att han då sen blir dömd till vård. Det kan vara vård i hemmet, det kan vara på HVB-hem, men det kan också vara att du behöver tvångsvård hos oss, alltså att du blir inlåst. Och sen har vi LSU, lagen om sluten ungdomsvård. Det är för ungdomar som vid brottstillfället är mellan 15 och 17 år och har gjort ett sånt allvarligt brott att det är fängelse på följd, men de är för unga för det. Och då får man LSU istället. Myndigheten har haft ungefär 50 sådana platser för ungefär så många ungdomar som har behövt avtjäna straff. Någon som har en gissning på vad gårdagens siffra, hur många är som vårdas med brottspåföljd hos oss? 269 personer. Och det har då ökat från 50 till 269 på 3 år. Och då har vi också 40 personer där brottet inte, eller lagen, eller domen har inte under laga kraften. Så att de har alltså dömt i första instans överklagat. Och vi har just nu 51 stycken icke-skolpliktiga pojkar som sitter häktade. Vi har också LVM, lagen om våra missbrukare. Och det är de som är 18 år eller äldre som har ett sånt missbruk som är så allvarligt att det bedöms livshotande. Och det jobbar ungefär 4000 hos oss. Så det är en liten kort summering av myndigheten som jag jobbar på. Vi får göra ett gäng saker som andra inte får göra. Vi får låsa in personerna. Vi får avskilja. Det innebär att personen är så pass våldsam att vi inte kan hantera det på något annat sätt än att stänga in dem i ett litet rum. Där är tjocka betongväggar, den tunn madrass på golvet, toaletten saknar dörr och toaletten gjord i plåt. Och det är då för att hantera de mest utadigande beteendena. Vi får vårda om enskildhet. Det innebär att du har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses i grupp, utan att du behöver vara själv. Så då får du som en egen avdelning med helt egen personal. Du får inte träffa övriga ungdomar. Förr var det vanligare med psykiatri, att det var psykoser och så vidare. Nu är det vanligast att de helt enkelt har en sån stor hotbild på sig i gängmiljön att de måste skyddas från övriga. Så att de måste bo själva för att helt enkelt inte bli ihjälslagna, rent ut sagt. Vi får kroppsvisitera, det innebär att jag känner igenom kläder, ser att de inte har med sig någonting in. Men vi får också göra en ytlig kroppsbesiktning, vilket innebär att de förklarar sig nakna. Så tittar vi på den nakna kroppen för att se att de inte har på sig vapen, droger eller andra farliga föremål. Vi får ta saker och förstöra dem. Det kan ju vara till exempel, tar de in droger eller vapen så får vi göra det. Vi kan omhänderta saker, det kan vara kläder med gängtillhörigheter på eller propaganda för cannabis och så vidare. Då tar vi det självklart. Vi tar det mesta från dem, telefoner, pennor, cd-skivor, allting som kan användas som vapen. Vi får granska brev, vi får neka och begränsa telefonsamtal och besök och vi får ta urinprov på dem. Så vi får göra väldigt mycket saker helt enkelt för att hålla tryggheten på våra hem. Jag tänkte att jag ska prata lite grann om samhällsutvecklingen och vad man kan se där. Och jag tänkte att jag ska börja där det någonstans börjar, i ganska tidig ålder, elever i skolan. Tittar vi på årskurs 6 här så ser vi att det är fler ungdomar idag som inte når godkända betyg i ett eller fler ämnen. Det är betydligt fler idag som själva skattar att man då kränker andra och agerar normer, skriver ut för mobbning och så vidare. Just nu är ju brottsåldern 15 år, finns en diskussion om att sänka den. Det är i sig en lång debatt som vi inte ska gå in i. Men Det är väldigt få gånger man undersöker det här med brottsmisstanke på barn under 15 år för att se, är du den som har utfört det här brottet? Det är för de grövre brotten. Det är oftast våldtäkter, mord, dråp och så vidare. Man kan säga att det har legat ganska stabilt siffrorna fram till ungefär 2023 då det fördubblades. Och 22-23 är år där någonting händer i samhället. Häktade ungdomar har också legat relativt stabilt fram till ja, men 22 där och 23 exploderade. Och det gäller båda könen, de följer samma trend. Fast kvinnorna börjar på betydligt lägre siffror självklart. Men där exploderar och så där, så att man finns några lagar och så vidare som kan förklara det. Nej, det är ingen direkta lagen. Det som händer är att de gängkriminella börjar arbeta på ett annat sätt. De börjar använda barn i högre grad. När jag började, jag har jobbat på SIS i 13 år, så bara för 5 år sedan, där var det liksom, det fanns någon form av kultur att säga, du använder inte barn, du går inte på familjer, utan det är liksom lite fredat. Nu väldigt systematiskt så använder man barnen. Jag har ju träffat många av de här som är de som lägger beställningar på mord, på sprängningar och så vidare. Och de beskriver ju hur de så här, men jag tycker egentligen det är fel, men det är väldigt taktiskt, det är logiskt. Man kallar dem för så här engångsprodukter, att man kan, men de gör en grej och sen kan de kastas bort. Och det är oftast ungdomar som har stora svårigheter, de har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket gör att man kan ha svårt att bygga upp ett sammanhang, kan ha svårt att bygga upp vänskapsrelationer och kan också ha svårt att ta andras perspektiv och se konsekvenser av sina handlingar. Så den sårbara målgruppen är de här personerna som riktar in sig på för att sen också utföra de här allvarliga brotten. Det som är intressant med kvinnor och så vidare, det är att det man ofta ser i forskningen att när först kommer männen med problematiskt beteende och sen en tid senare kommer kvinnorna. När vi lyckas liksom inte trycka tillbaka, utan när de väl har etablerat sig så finns det där. Så det gäller missbruk och så vidare. Så att, och det ser vi allt mer nu, att tjejerna är inte bara partners till kriminella killar eller offer för det här, utan de är också kompetenta förövare, de är planerande och de utför också grova våldsdåd. Ungdomar som misstänks för och döms för brott, mord och dråp, 15-17-åringar, och det ser man ju liksom 23 hur det i princip exploderar vad det gäller den allvarliga form av brottslighet vi har, vilket är mord och dråp. Så 2022 hade vi 14 stycken barn i den här åldern då, som var misstänkta, och 2025 har vi 127 personer. Det är en sinnessjuk siffra att vi har 127 barn som är misstänkta för att ha utfört eller varit involverade i dödligt våld. Avlidna av skjutvapenvåld i kriminell miljö. Där vi kan se att de äldre målgrupperna, de ligger ganska statiskt. De skjuter ihjäl varandra på samma nivå som de alltid gjort i princip. Medan ungdomarna, det är där det dödliga våldet verkligen ökar. När vi tittar på annan form av dödligt våld, det är knivhuggningar, slår ihjäl någon med en påk och så vidare och så vidare. Det är ganska stabilt. Och sen skjutvapenvåldet vid 2012 började öka väldigt kraftigt. Och samma sak, det är det totala med det gäller dödligt våld. Tittar vi på de äldre 50-plussarna, ja, väldigt stabilt. 30-40 stabilt, 40-50 stabilt. Så från 30 uppåt så är det väldigt stabila siffror. De har inte liksom ökat. Där det ökar, det är från 15 år upp till 30. Unga vuxna och tonåringar, det är de som börjar mörda nu. Och i år har 127 barn under 15 år, alltså som inte har fyllt 15 åren, misstänkts för brott i samband med mordplaner. Det är väldigt många barn där. Jag pratade med en polis för ett tag sedan, för det finns ju de här grupperna på Telegram och så vidare där man lägger ut de här morduppdragen, och så har man kanske en hypotes om hur många barn är som inne där. Är det 1000? 21 000 ungefär är de bedömer är inne regelbundet. Sen är det klart att alla 21 000 inte är där för att så här, ta ett morduppdrag. Men det finns en väldigt stor normaliseringsprocess i det här också. En stor anledning till den kriminalitet vi ser i Sverige är att gängen är extremt agila, alltså förändliga hur de rekryterar. förr var ju tvungen att känna en gängkriminell för att bli en kriminell person, utan nu de var ju duktiga på att fånga upp i städerna, ofta var det förort. Det kunde vara så att det var barn som hade tufft hemma, de var ofta ute. Och de här blev de sårbara som gängen fokuserade på. Var du hungrig, såg de till att du fick mat, kom bror jag bjuder dig. Hade du trasiga kläder, ja men då köpte man skor, man köpte någon jacka. Några tusen lappar så helt plötsligt har man köpt en lojalitet hos oftast pojkar, en ung pojke som inte haft en fadersgestalt eller en trygghet, och så helt plötsligt någon som ser, var du rädd, var du otrygg, och så gav gängen den här tryggheten. Den lojaliteten det här barnet har mot de personerna är väldigt stark. Så att när jag sen som psykolog har kommit in i att de väldigt fritt kan prata med mig om sitt liv, så får jag också väldigt mycket så att säga, samma form av berättelser. Jag blev sedd, jag blev trygg, men de ser inte att det här är en vuxen person som likt det Alex inte blev groomad in mig. De såg ett behov och de ville få mig att utföra någonting, och så började de med det här arbetet för att få en lojal soldat. Utan de såg det som en broder liksom, som lojaliteten låg hos, och den lojaliteten var de rädda att dö för många gånger. Så att säga. Pedofilerna och de gängkriminella har liksom samma sätt att arbeta. Man ser sårbarhet, man tillgodoser behov och man bygger lojalitet som man sedan använder mot dem för att utföra saker. På bara 3 år har över 1300 minderåriga misstänkt för inblandning i mordfall. Från januari 2018 till november 2025. Nästan 2600 skjutningar har vi haft i Sverige. Det har 820 skadats och ytterligare 379 har dödats. Det sprängs ju också väldigt, väldigt mycket. Tittar man på januari 2023 fram till nutid så har vi haft 440 sprängningar. I perioder i Sverige så har vi en sprängning om dagen ungefär. Och det är ju en terrorhandling. Man spränger portar och man spränger saker som tillhör oftast familjerna till de här personerna. Jag har varit med så många gånger om att vi har en ungdom hos oss och helt plötsligt börjar det kaosa liksom. Och så fattar inte vad som hänt och sen visar sig att en familjemedlem har haft en sprängning hos sig på grund av mig. Eller nu har min vän blivit sprängd, haft sprängning. Har också varit med om ungdomar vars föräldrar blivit avrättade. Man har kommit hem, knackat på, de öppnar dörren, blir skjutna i ansiktet. För att sonen är kriminell. Förr gick man aldrig på familj. Nu är familjen fri tillgång. Sen finns det mycket positivt som händer också. Vi har gjort 183 har gripits utomlands. Av dem är 35 prioriterade aktörer. Den ena av dem är ju den här räven och den andra är ju den från Dalnätverket. Det är ju en av de absolut blodigaste konflikter vi haft i Sverige, när jordgubben, Dalnätverket och Fox låg i konflikt med varandra. Här kommer då Klarhetsgården, de har 2 avdelningar låsta, och då fick vi ha jordgubbens falang på ena en gång, Fox på andra, för i princip alla gängkriminella tillhör de här. Och vid ett tillfälle så tog de nycklar från personal, trängdes ut och in på andra avdelningen, så hade vi ett stort upplopp med liksom 2 gäng som brakade loss ordentligt. Så då fick vi kalla dit 6 polispatruller för, och jag var med också, var med och brottade, så drog vi så här folk. Men de är väldigt våldsamma. I Sverige bedöms vi ha 14 000 aktiva gängkriminella. Det är många då. Jag kommer ju från Forshaga, jag tror inte ens vi har 14 000 invånare i hela kommunen. Sen har vi ytterligare 48 000 som har en koppling till de här personerna, och sen utöver det har vi 700 gängkriminella utomlands som är med och påverkar vad som händer i Sverige. Sen finns det lite positiva saker också då, och det är att skjutningarna minskar. Och vad beror det på då? Nej, men det beror ju på att vi har inkapacitet, alltså låst in väldigt många människor. För några år sedan så lyckades vi, som menar liksom polisen, så jag är inte så involverad, men man lyckades ju knäcka de här krypterade chattarna, och så lyckades vi liksom hela den kriminella eliten i Sverige bara burade in, och så gick man ut och sa att nu har vi chansen att trycka tillbaka svensk kriminalitet. Jag tror det gick en månad, sen hade vi nya toppar, nya som hade tagit med positionerna, så det vakuumet som vi bara tryckt undan, det fylldes upp uppifrån, eller underifrån. Det är många med mig och övriga också är oroliga för att de här straffen börjar snart vara avtjänade. Och vad händer när de tyngst kriminella för ungefär ett decennium sedan som ledde de här kriminella gängen, när de kommer ut och det är nya aktörer, det är nya ledare, kommer alla vara rehabiliterade? Kommer de vara så här, jaha, nu är du ledare för mitt gäng, men jag accepterar det, jag kan vara en underhuggare. Eller kommer det bli mer konfliktsituationer i det här? Nu ska jag visa Klarhetsgården. Det här är den institution som jag är chef över. Så här har vi två av våra avdelningar, låsbara. Här borta har vi Örten, där har vi Visten, det är sjöar i Värmland. Där bor det 9 ungdomar, där bor det 8 ungdomar. Och så har vi lite inhägnade rastgårdar runt omkring så att de får komma ut och aktivera sig. Hela stället är också omgärdat av ett stängsel. Det här är certinatråd. Där har vi en högsäkerhetsdel med 1-3 platser beroende på hur vi vill använda det. Just nu har vi 2 ungdomar där. Grovt kriminella dömda till ungefär maxstraff på LSU vägde 4 år. Allting är stängsel som ni ser. Går man till rastgården går man ner i den buren stora. Och de får ha den här lilla då. Sen kan man öppna upp den stora om det är lämpligt. När man går till skolan så går man på den här spången. Allting inhägnat. Alltid personal med sig. Det finns inga dörrar som går att öppna utan personal. När vi öppnar dörr ifrån skalskydd. Skalskydd är alltså husvägg. Så måste vi ringa en operativ ledare och fråga, är det okej att vi nu går ut? Vissa av ungdomarna när de ska ut så att de kan bli sedda så drar vi ner jalousierna så att liksom alla fönster blir igenbommade så att ingen kan se vem är det som rör sig här. Certinatråd, det är ungefär som taggtråd fast istället för taggar så är rakblad på. Man klättrar bara en gång för du tar inte igenom det här. Det är skapat för att begränsa. Så vi har extremt få avvikningar, vi har inte haft avvikningar på flera år nu. Men det är också att vi har satt upp väldigt mycket certinatråd så. Vi har satt upp certinatråd in till rastgårdarna. Det hade vi aldrig behövt tidigare utan då var det ut från rastgården för att avvika. Någon som har en tanke om varför måste ha certinatråd in i rastgården? Någon som har en tanke om varför måste skydda dem? Gängkonflikterna. För nu vill de inte bara lämna oss utan nu vill de in i rastgården. Så vi har personer som klättrar upp i stängslet, hoppar in för att ha ihjäl andra ungdomar som är placerade. För att vi har ju en placeringsenhet, vi försöker själv att hålla isär ungdomar så mycket igår. Både som har samma gängtillhörighet, olika gängtillhörigheter. Men eftersom de är så himla många nu så är det inte alltid igår. Så vi har, jag tror det är 7 pågående konflikter bland våra 16 ungdomar. Och det är väldigt få som är för att de hamnar i konflikt på Klarhetsgården. Utan det är ju att den i den gänget, den personen har mördat den personens kompis. Den personen har gjort skjutningar mot det gänget och så vidare. Så att det är ett väldigt stort underrättelsearbete. Men som tur är ganska duktig på att bygga relation också. Så ungdomarna berättar gärna över lite grann. Den där har gjort det där, den har gjort det där. Så att vi får den informationen som tur är. Här är en bild från Lillängen som jag berättade om som var en högsäkerhetsdel. Först har du pansarglas. Den klarar 90 yxhugg. Så att du kommer inte ut därifrån. Men vi säger att du lyckas där ute ändå. Då har du ett galler. Det är väl järn i sig. Så du kommer inte ut därifrån heller. Men skulle du ändå lyckas ta ut så kommer du då in i en rastgård med överklättningsskydd och certina. Så att det är ju gjort för att vara väldigt hög säkerhet. Och här har vi bland några av Sveriges farligaste ungdomar. En del har gjort flertalet mord. Så den målgrupp som jag jobbar med, just nu har vi säkerhetsklass 2 och ska bli säkerhetsklass 1. Så att hos oss placeras ju de som man läser om i tidningarna som mördar, spränger och så vidare. Men vi har också en öppen avdelning så att när de kommit längre i sin behandling inför att de ska skrivas ut så kan de bo på en öppen avdelning för att underlätta återgången till samhället. Och vi har LSU så vi har de brottsdömda. Så när man kommer till sist, det första man gör är en gedigen riskbedömning. Man tittar på de områden man i forskningen vet i högst grad predicerar eller förutsäger kriminellt beteende. Och då vet vi hur vi ska sätta in våra insatser. Det kan vara så att du har ett drogproblem och för att ha råd med drogerna så begår du brott. Okej, men då är det drogerna vi kommer satsa väldigt mycket på. Sen kan det vara så att du har drogproblem med det främst när du umgås med kriminella, annars så tar du inte droger. Okej, då avvakt med drogerna så är det kamraterna, umgänget, där sätter vi in insatserna. Så att det är väldigt mycket individuellt anpassat till varje individ. Så har vi program för att hantera det. Det finns mot kriminalitet, det finns mot missbruk och så vidare. Vi har 2 psykologer. Folk som vet hur svårt det kan vara att få tag i psykologer. Vi har 2 psykologer på 23 ungdomar. 2 sjuksköterskor på 23 ungdomar, så vi är väldigt resursstarka. Så. två familjebehandlare på de här personerna också. Vi har en skola. Skolan för 23 personer är 13 anställda. Ofta så är de en till en undervisning upp till kanske 3, max 4. Men vi har också någonting som jag är väldigt stolt över, vilket är truckutbildning. Så vi har köpt in en egen truck och jag har sett till att vi har utbildat två medarbetare så att vi kan utge truckkörkort. Så att ganska ofta så ser jag den här lilla trucken åka omkring, antingen utanför, de som får vara utanför, eller inne på området. Och vi har haft ungdomar som har ringit sen tillbaka och berättat att nu har jag fått ett jobb, jag blev truckförare, så att efter jobbet så kom jag hem, jag är trött, jag orkar liksom inte att vara ute och härja längre, så nu har jag liksom lämnat det här livet, tack för det, och det är väldigt härligt. Sen har vi något annat som är otroligt intressant tycker jag, och det är avhopparverksamhet. Myndigheten fick 2021 uppdraget av regeringen att jobba med potentiella avhoppare, alltså få personer att lämna det kriminella livet. Vi hade redan börjat med det, för vi såg att det kom massa gängkriminella till oss och våra program var inte anpassade för dem. Så vi har redan börjat jobba lite grann med det här. Och jag blev nyligen utsedd av regeringen som expert på avhopparverksamhet, så jag är med ett regeringsuppdrag där. Vi har delat in vårt arbete i 3 faser. Den första fasen är att bygga relation. För de här ungdomarna, de vet att gängkriminalitet är dåligt. De vet att säger vi det här, så det är inte så att de inte vet om det. Det är inte så att ingen har sagt det tidigare. Så för att ta saker till sig så måste man ha en relation. Så i början bygger vi mycket relationer och det handlar ju väldigt systematiskt om att tillgodose behov. Så när han kommer till oss så var den första fråga inte så här: okej, nu på Klarhetsgården, nu är det här som gäller, här våra regler. Utan det är så här: hej och välkommen till oss, hur har resan gått? Är du hungrig? Är du törstig? Behöver du meddela någon att du är här? Vad har du för behov just nu? Så där börjar vi liksom med att bygga det mjuka. Och sen när det är tillgodosett, ja, men då börjar vi berätta om vår verksamhet för att ha den här samhörigheten. Det är också så att vet vi till exempel att en ungdom ska ha tufft samtal med mamman på kvällen, så tar de här personerna och ringer upp från sin privata tid och ringer upp ungdomen, och för dem blir det att okej, jag är så pass viktig att även när de är hemma med sin familj så lägger de minuter på att stämma av med mig hur jag mår efter det samtalet. Det är någonting de inte är vana vid och där bygger vi mycket relation. När relationen sedan är skapad, då börjar utmaningen. Det är nu vi börjar göra det riktiga hantverket. Har du en god relation med någon så kan du också be om lov att vara hård. Så att jag har ju träffat väldigt högt uppsatt gängkriminella som jag har varit jättetuff mot. Så de kan ju sitta hos mig och berätta att jag är beredd att göra allt för min familj. Och så säger man så här: är det okej om jag utmanar dig? Ja, jag absolut gör det. Men du är ju inte ett skit för din familj. Du berättar liksom, mamma är ensamstående, hon jobbar jättehårt, din pappa är inte med i bilden, brorsan är på väg in i kriminalitet och en syster som har, mamma måste stötta jättemycket. Vad är det du gör? Och då blir de väldigt, för det de menar är ofta att jag är beredd att dö för min familj. Så frågar man sig, men på vilket sätt stöttar du mamma? På vilket sätt gör du det? För det låter ju snarare som att du är en belastning. Hon är orolig för dig, du begår massa brott, det finns en hotbild mot din familj, tack för dig. Vad är det du gör, tycker du? När jag har den relationen så får jag tillåtelse. Hade inte haft relationen hade de slagit mig. Så är det. Men där så händer någonting. För om jag tar dem ifrån hjärnan ner i känslolivet, för det måste jag göra. För de här är väldigt känslomässigt avstängda. Och jag tar dem, deras logik, och bara krossar dem. Så fortsätter vi att nöta. Ja, du pratar mycket om att du kommer vara död om några år. Har du pratat med din mamma om hur ni ska ha begravningen? Vad vill du att mamma ska spela för musik när hon begraver sin son? Då börjar det göra ont i deras hjärtan. Och jag fortsätter trycka. Du säger att din lilla syster är jätteviktig för dig. Har du bestämt vilken klänning hon ska ha när hon begraver sin bror? Och då gör det ont i dem. När det gör ont, då börjar det också, okej, jag vill någonting annat. Sen vid något tillfälle så kommer det som vi kallar för avhopparfönstret. Någonting händer där jag säger, nu är jag beredd att ta klivet. Så jag kommer ihåg en gång, jag var hemma, det var helg, klockan var typ så här 23 och så ringer min telefon, det är jobbigt. Jag bara, okay, shit, vad är det här? Och då var det en jättehögt uppsatt gängkriminell. Jag kommer ihåg att jag var i hans rum och så visade han lite kort. Vad är din brorsa? Okej, ja, vem är det där då? Nej, men det är min brorsas bästa vän som sen tog livet av honom och så fortsätter jag bara, nej men du, vad sa, vad hade han gjort? Nej, men det är min brors bästa vän, men sen, de är med i olika gäng, så han sköt ihjäl min bror, så när jag kommer ut så måste jag mörda någon i hans familj. Okej, och den här, du vet, jättestor, alltså större än mig, jag var en liten pojke, för honom var betydligt längre och större än mig. Men den här kvällen i alla fall, då hade det liksom börjat bryta igenom, och så låg han i fosterställning och grät. Och så berättar han liksom hur jobbigt hans liv. Han är ju sönderstressad när han ska träffa sin mamma. Så måste det vara i speciella städer, nattetid, i cykelfråd. Ingen får veta, han är rädd för alla sina vänner. För det finns ju de här goarna som så här är beredda att få ut honom för att mörda honom. Och ingen kan han lita på. Och den här stressen har av att så här, jag måste mörda någon och jag kommer själv också bli mördad när jag kommer ut. Den blev så kraftig att där och då fanns den möjligheten. Vi kunde sitta och prata liksom ganska många timmar på natten. Där han så här, nej men jag vill inte det här längre. Jag vill inte göra de här sakerna. Jag vill lämna. Och där kom Breakthrough som sen gjorde att vi kunde koppla in polisen sen. Han var ju verkligen så här, jag är ingen golare. Nej, du är ingen golare, men du måste också prata med dem. De måste veta lite grann vad du vet för att de ska kunna hjälpa dig. Så då började vi med att jag ringde polisen på högtalartelefon och så berättade lite grann. Om jag har en ungdom hos mig som ungefär det här livet har han levt och nu vill han leva det här livet. Hur ser en sån här intervju ut? Så han fick bara sitta och lyssna med polisen. Sen kom polisen dit och bara hängde med honom och pratade lite grann med honom åkte vägen. Och sen tredje gången så här, okej, men nu. Och så berättade han. Och så fick han högsta säkerhetsklassen i deras. Och hela familjen fick nya identiteter och flyttade. Så att vi har haft både liksom de här springpojkarna som är morgondagens skyttar och de är högst uppsatta att faktiskt lämna kriminaliteten. Så av våra 23 ungdomar så brukar vi ha nästan runt 7 stycken i pågående avhopparverksamhet, vilket är riktigt häftigt. Och nästan ingen på institutionen vet vilka medarbetare som jobbar med det här, för de har inte heltidstjänster med det, utan de är del av arbetet som jobbar med det här. För får man reda sig på att när man går till Lisa då med avhopp, när man kommer tillbaka sen till avdelningen, då smäller det. Personalen vet inte vilka de är, jag vet inte vilka ungdomar som är avhopparverksamhet och de är extremt högsekretess kring det här, vilket det måste vara. Och sen är det ju så att sen när du har tagit ditt beslut, men jag vill lämna, det är inte så att bara säga, ja, nu är det klart, nu är beslutet taget, gud vad skönt, utan man vacklar ju. För det är otroligt tungt att lämna det här, för det är ju deras vänner, de har växt upp i dem, vännerna har skyddat dem, de har varit tryggheten, de har gett det som kanske inte familjen eller samhället har lyckats med och så vidare. De har alltid funnits där på något sätt. Och sen att lämna det. De är kvar sina gamla fiender. De kommer inte säga, ha du har lämnat kriminalitet. Nej, men då struntar vi i det att du gjort det sjukt om du har steglömt. Utan de fienderna är kvar. Och de gamla vännerna är de nya fienderna som är extremt ensam verkligen. Så de kommer behöva ganska långt stöd för att sen återetablera sig i samhället som de ganska har stått utanför ganska länge. Bra. Nu är jag ganska högt tempo här. Har ni några frågor? Ja, tack.
Det var ett fantastiskt intressant föredrag du höll. Alltså, hur ofta berättar du de här sakerna?
Nej, men jag är faktiskt ute så mycket jag kan, för att jag jobbar med den här målgruppen och jag vill gärna vara ute och prata om det här också för att förebygga att fler ska hamna på SIS, utan att man ska vara som medborgare observant på det här och kunna vara med och förebygga det.
Alltså jag har faktiskt aldrig hört det här så bra sammanfattat, för den här frågan är uppe hela tiden i nyheter och du gav en väldigt klar bild. Får du möjlighet också att prata på lite högre nivå med våra högsta politiker?
Ja, men det skulle jag ändå säga ändå. Jag har blivit utsedd av regeringen som expert på avhopp, så att jag är med i ett regeringsuppdrag som också har möjlighet att påverka lagstiftningen. Jag har på min institution haft besök av både socialtjänstminister och justitieminister, så jag upplever att det finns ett stort intresse från politiskt håll för att föra de här dialogen om vad vi behöver göra i samhället.
Ja, för den erfarenheten som du har, både att du är psykolog och jobbar med det här, det är inte många som har dubbla, för att vi är lite svartvita ibland. Ibland är det bara svart, ibland är det bara vitt, eller mjukt eller hårt.
Ja, men så kan det vara, och vi behöver ju både och, ha två tankar samtidigt. Vi behöver ha ett samhälle som är repressiva mot personer som begår kriminella handlingar eller som försöker förmå andra att begå kriminella handlingar, samtidigt som vi behöver jobba med förebyggande och preventiva åtgärder och sätta in rätt insatser för dem som är sårbara innan de kriminella gängen fångar upp dem.
Ja, det ni lyssnar på nu, det var alltså Jonathan Eliasson som var institutionschef för ett SIS-hem, alltså Statens institutionsstyrelse. Han föreläste alltså om samhällsutvecklingen med gängbrottslighet. Och det gjorde han på Trygghetsfestivalen 2025 som var i Tyresö lördagen 22 november. Det var alltså Rashid El-Monasifi från föreningen Multiculti Family som hade bjudit in flera föredragshållare. Och några av de seminarierna har vi bandat. ja, spelat in heter det nu för tiden. Och vi kommer sända dem här på Tyres Radio. Det är ju inte samma sak som att lyssna när man ser bilder, massa siffror. Så jag hoppas att ni tyckte det var okej ändå att lyssna på det här. För det här tyckte jag själv var ett väldigt intressant föredrag. Och vi gjorde också ett reportage kring hela den här dagen som ni kan höra i ett annat program, och det länkar vi till. Och jag som gjorde den här inspelningen, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Tack så mycket, Jonathan.
Tack så mycket.